Hallå i stugan, ska ju du säga Robin då, och inte jag egentligen.
Eller hur? Flink är tillbaka i VM-stugan, så han liksom bäddar in sig i handboll och lägger sig i soffan med en filt över och tittar på allt han kommer över. Är det så det går till?
Ja, så går det väl kanske inte till riktigt ikväll, men jag fick ju nästan lite så här nostalgi. Man är ju här mycket på sommaren, det är en sommarstuga så sett. Ja, men vi kan vara här året om, men... Det har vi inte varit så mycket genom åren, men så nu när man är här när det är lite höst och mörkt och lite sådär, så blir det lite nostalgi. Tankarna går tillbaka till Egypten-VM i januari när jag var här. Jag har väl ett par omgångar, men jag var här på rätt många av Sveriges matcher och körde fullt fokus på VM. Och det var ju ett fantastiskt VM, så att lite god känsla man får här när man kommer hit här ikväll i mörkret. Jag har varit i Värnamo och gjort lite fotbollsreportage. De är ju på väg upp. Verkligen, vinner de på måndag så är de klara för allsvenskan.
Fick du prata med Jonas Damm?
Det kan jag inte avslöja.
Nähä.
Nej.
Varför inte det då?
Nej, men det får du ju se sen. Om jag har det.
Okej.
Okay. Ja. Men det är ju inte en fotbollspodd det här. Utan det är ju en handbollspodd och ni ska vara varmt välkomna. Det är 2 veckor sedan och det är dags igen. Vi sparar Stockenberg till nästa avsnitt. Han får inte bli för... Han får inte ta över den här podden helt som han håller på att ta över i handbollssverige. Hörde du ryktet i avkastpodden om att skulle kunna vara på väg till Skåne? Jag har faktiskt inte kollat upp riktigt med honom. Och det kändes väl eller lät som Malmö. Jag vet inte riktigt om.
Ja, det är väl Malmö. Han har ju utgående kontrakt där ju. Mm. Tönnesen.
Ja, och har ju varit där länge. Och jag kan förstå om Malmö letar efter någonting annat.
Känns som en god fit också. Liksom Stockenberg, Malmö. Det är lite... Malmö är lite sån outsiderklubb ju. Nej, jag kan se honom i svart faktiskt, Stockenberg.
Mm. Ska vi sparka igång den här med Mikael Franzén kanske?
Mm. Vilken av? För att Mikael Franzén känns ju som att han har ju varit rätt aktiv under de här 2 veckorna där vi har följt liksom debatten lite på håll så, och inte riktigt talat om honom. Men han har ju figurerat i olika avseenden. Men du kan väl köra den första vinkeln först. Vi gillar ju vinklar och nu har vi 2 vinklar på Franzén.
Precis. Vi har ju den här röda kort epidemin. Det är väl ingen pandemi kanske. Den gäller ju faktiskt bara i Sverige. Och inte utomlands. För jag kollar i vårt lilla manus eller våra väldigt korta punkter där så har vi skrivit röda kort pandemin.
Ja, det är jag som är skyldig där. Jag tänkte
ja, på ja, jag vill inte hänga ut där. Nej, men jag gjorde ju en artikel, kollade upp varför det såg vi Martin Larsen på Twitter som la ut där att det var ju stor skillnad på antal direktröda jämfört med hur det har varit tidigare.
Och då ska vi komma ihåg att redan i fjol, det här är alltså siffror som är stor, alltså skillnaden är enorm i år jämfört med i fjol. Och redan i fjol vill jag minnas att vi pratade om att det var, alltså det var lite samma diskussion då, att det var mer i fjol än vad det var året dessförinnan. Så att det är liksom, ökningen är verkligen som en coronakurva.
Ja, det är möjligt. Jag gick ju lite på Kurtagic där som menar att den stora ökningen skedde där 18-19. Men det är möjligt. Det är möjligt.
Ja, nej, men det låter rimligt att det har varit och sen liksom legat stadigt, ökat lite grann.
Jag sökte förbundet då för att få statistik över direktröda kort de senaste 4-5 åren. Men jag gick bet. Det gick inte.
Oväntat.
Eller gick inte, för jag fick inget svar faktiskt. Eller jag kollade med. Jag kollade med Ralf, men han hade inte det, om det var han. Och han hänvisade då till förbundets tjänstemän där. Och ja, nej, det blir inget svar på det. Ja, och den har ni kanske läst, ni som lyssnar på det här. Eller vad var dina tankar kring just röda kort-explosionen?
Mina tankar är lite samma som det har varit tidigare. Det är liksom i Sverige har vi den här farliga mixen. Det har ju blivit en farlig mix med försvarare som är stora och starka och saknar timing och snabbhet. Och sen då möter de anfallsspelare som är ofta unga, oerfarna och inte har den motståndskraften som man har utomlands eller i Champions League eller med de större ligorna liksom. Det är ju mycket sånt. Det dyker upp andra röda kort också, armbågar som är liksom bara rent fult och dumt. Men det är ju fortfarande mycket så att det knuffar upp när man är i luften liksom.
Ja, Kortagic tycker ju att de börjar få lite bukt med dem. Att det inte är så mycket knuffar med raka armar och så, utan att det har blivit liksom mer de här slag i ansiktet. Och ja, jag vet inte vilket som är värst, det behöver ju inte rangordna, men det är ju sorgligt när man får väckt igen, så är det som att det måste komma någonting annat och ersätta det. Jag vet inte, jag tycker nästan slag i ansikt nästan är värre på något vis.
Några av dem man har sett har ju varit rätt fula, alltså hårda liksom, inte att det, vi har sett armbågar i ansiktet liksom. Det är ju farligt också.
Ja, det är det. Och det kan ju de här knuffarna med raka armar, man landar fel. Men det där känns det som mer som, jag vet inte, bara dåligt försvarsspel. Det känns mer, ska man säga, cyniskt och så, med slag i ansiktet. Som att man nästan försöker dölja det mer. Alltså, de här knuffarna med raka armar är ju väldigt synliga. Det är så dumt att ge sig och tro att man ska komma undan. Men kanske det om det, men det fanns en också, jag fick aldrig till någon, det blev ingen, jag tänkte nästan göra en artikel till på, vad ska man säga, på ämnet, för det fanns en, han var rätt så upprörd över att det filmas mer och mer i handbollen, och framförallt det han var upprörd över att det filmas såklart, och liksom att vi risk att man går mot fotbollen, och där det är nästan en, som han menade, experter i tv och sånt sitter och säger hur smart han är som filmar där, och att det nästan hyllas och så. Han var rädd att man kanske till slut hamnar där i handbollen också. Och det vill vi såklart inte, och han menar att handbollen kan sitta på ett höga hästar med gentlemannasport och sådär, och så där filmningar vanliga, och det han också retar sig på var ju att domarna ska ut, han har ju varit med på någon sån här domarkonferens eller vad det heter, information och sådär, att domarna skulle väl försöka beivra det här nu, var mer beivra det här filmningar och så, att man skulle kunna åka på gula kort och 2 minuter. Men när jag pratade med Fransén då för en vecka sedan så sa han att han har inte sett, han har sett, han har, det är liksom 2-3 filmningar som borde vara, ja, utvisning eller gula kort, så som det kan bli i fotbollen numera ju. Om du filmar för tydligt så kan du åka på en varning. Han menar att ett par tre i varje match han ser och som han klipper och så vidare. Han klipper ju rätt många matcher. Så att, men sen kom det faktiskt, så tror jag det var en omgång som spelades, eller matcher som spelades sen samma kväll eller kvällen efter, tror jag det var. Och då fick jag faktiskt ett sms att nu kom första, om det var gula kort eller 2 minuter för filmning. Så det var liksom en tummen upp från honom där. Men han vill ju se ett krafttag mot det.
Ska vi ursäkta honom? Nu är han ju liksom, Alingsås är ju de som har dragit på sig, de har dragit på sig flest röda av alla lag, eller direkt röda är det ju. Vad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 röda.
Ja, men det är 4 direkt röda, lika många som Guif, tror jag, va?
Okay. Mm.
Det var 4 direkt röda då, jag vet inte, det kan ha trillat in någonting till senaste veckan.
Jag gissar att det spelar lite roll att han inte är nöjd med alla de här röda korten.
Nej, alltså det är nog
han vill försvara honom.
Ja, men det är inget han skyller på filmning av dem. Sen så tycker han någonting som inte kan... han sa, jag tror typ tre av dem tyckte han var rätt. Så var det någon annan som hade studsat upp från golvet eller på något vis. Och det såg ut som... Nej, jag vågar inte ge mig in på. Jag har inte själv sett den. Men de andra då, ytterligare två, var väl liksom inget att snacka om. Så att, nej. Det var inte det, utan han menar nog mer generellt så. När han har sett matcher och klippt matcher och så vidare. Så att det är mycket filmningar. Och framförallt att inte man straffas.
Specificerar han vilken typ av filmning? Det jag reagerar på när man ser, det är ju de här liksom, att man kastar bak huvudet så fort man går in i en duell. Så, liksom, för att liksom, försöka lura domarna att någon har, att man får ett, att man har fått slag i huvudet. Det ser man ju allt oftare, att huvudet åker bak stöp i kvarten. Ja. Det är skitsvårt med, för domarna måste det vara. Så.
Ja.
Varje situation så är det att det var liksom rött kort.
Absolut. Har vi inte en del lite sådana tendenser även från kanten och det här nu, som det är väldigt liksom, det är ju mycket straffar och du får inte göra så mycket som etta försvarare, alltså ute på kanten heller.
Ja, precis. Det ser man med ofta.
Förstärkningar kanske än rena filmningar.
Ja. Och, jag vet inte om du såg någonting på Kiels PSG.
Nej. Det var ju igår då, va? Det var, jag var på MFF AIK. Det var så mycket fotboll nu.
Ja, nej, det var väl, vad heter han, Kielses kantstjärna, den där fransmannen. Naiva. Ja, men det är liksom en typisk sån situation. Han kommer på kontring. Och så är det en PSG-spelare som springer hem, gör inga ansatser överhuvudtaget att störa Nahi. Och ändå så springer Nahi liksom in med sin egen arm i försvarsspelaren, som nästan försöker undvika situationen. För att liksom, och slår då någon, tar en 360 snor där och få med sig utvisningar och så. Det är liksom den typen av, bara störigt att se. Det är irriterande. Men att man liksom söker de här utvisningarna. Man letar upp de situationerna för att liksom hitta utvisningar hos motståndarna. Men det är ju inte bara i Sverige. Det ser man ju
överallt. Ja, den ser man. Ja. Absolut. Det skulle jag säga. Det kommer nog utomlands ifrån, skulle jag säga, filmningarna och förstärkningar. Jag har faktiskt sett det. Jag såg just den situationen på hur någon som lagt ut det på Twitter och tyckte att det var för jäkligt. Så den har jag koll på. ja, men där har vi, ja, det var ju lite som det har snackats om, och filmningar har kanske inte snackats om, men som inte blev en artikel, så var det ju läge att ta upp det här. Sen har vi ju något som blev en artikel, är ju Stjärnornas krig. Som jag tror Stocken var snabb på att döpa det till. Och det retar mig lite att jag inte lyckades få in det i rubriken. Men det handlar ju då, som alla vet nu, tror jag, att Sävehof springer runt med två stjärnor på bröstet. Och både herrarna och damerna gör det. Och det borde då betyda att de har vunnit 20 guld, och de har faktiskt tagit 21 guld. 21 tog de ju i våras, herrarna då, men de har ju då slagit ihop damerna och herrarna, och det har jag aldrig hört talas om tidigare. Och det var ju Fransén där också ju, som var ute och vevade och historieförfalskning och rasade, och det har ju dessutom blivit ett ärende i förbundet, till och med tävlingskommittén är det landar hos. Och ja, de håller på att utreda och ska väl, jag vet inte, de ska ta upp det på nästa möte här i november, så får vi se. Men det kommer inte bli, Sävehof kommer, om de vill, kunna fortsätta att göra, spela med de här två guldstjärnorna säsongen ut. Det blir liksom, om det finns ju inga regler kring det, berättar vi på förbundet. Så att, det är väl det som det förmodligen ska bli, och jag kan tänka mig att det blir. Att så får man inte räkna i handbollen.
Nej, och så får man inte räkna någon annanstans heller. Nej, eller får, jag vet inte i hur många länder det finns ett regelverk kring det, men det verkar ju liksom råda en samsyn i alla idrotter och i alla länder vad som gäller där. Förutom i Sverige då. Men matchtröjorna, de måste ju spela med dem. Resten, de är väl tryckta och färdiga. Man trycker väl inte upp nya matchtröjor. Eller man syr väl inte på de här stjärnorna. Är de väl tryckta så finns det väl ingen återvändo.
Nej, Men jag gissar, jag vet ju faktiskt att jag gissar att det bara är herrar och damlaget som har det. Jag menar, skulle det bli ett sånt, det blir det ju inte det, men skulle det bli mitt under säsongen att de inte får, ja men då, jag menar, vad är det? Är det Adidas de har? Då får de väl trycka upp ett gäng nya tröjor. Det är ju inte, det är ju värre om hela världens största handbollsklubb är det ju. Sett medlemmar och spelare och lag, så det har ju varit värre om det, om alla, alla tröjor skulle bytas ut. Då blir det ju rätt så dyrt och krångligt.
Mm. Det här, det lyfte min dag lite grann när jag läste, när jag läste den artikeln. Jag blev riktigt, inte riktigt klok på, det är ju, ska man kalla det en blandning mellan klackspark och allvar? Var landar den för dig, du som skrev?
Ja, nej, men det är klart att det är en klackspark. Om då idrott överhuvudtaget är viktigt, så är inte detta bland det viktigaste.
Och klackspark menar jag då, för att få någon slags kontext, lite roliga vid sidan av vinklar som inte har med själva sporten kanske att göra.
Precis, klackis, klackspark, så. Men som man vet, alltså man kände ju direkt att ja, men det här var ju lite, det var ju kul. Det kommer att bli läst. Och liksom hela det här att det var uppe i förbundets tävlingskommitté. Och man fick tag i de olika parterna. Och sen hade vi ju då Fransén som liksom rasar. Men det är ju klart att, alltså, du frågade ju mig och Stocken där i vår lilla chatt där om liksom, är det med glimten i ögat han säger det, eller är han allvarlig? Och jag får nog svara, jag som pratar med honom, jag får nog säga både och på något vis. Därför att när han först började så är det liksom okej att skriva om detta, kan du stå för detta? Ja, sa han och tog till ytterligare brösttoner, men, och det var inte som han garvade inte när han sa det, men det är ju klart att han ligger inte sömnlös, men han retar sig på det, men han fattar ju också att det kan ju uppfattas som vad ska man säga, småaktigt, eller varför bryr sig om det, eller varför gör en stor grej av det. Det tror jag han var helt medveten om, så att säga. Men han var beredd att gå hela vägen, så att
det ska han väl ha lite heder för. Det är ju ändå en fråga värd att lyfta, om han nu liksom gör det aktiva valet och sätta två stjärnor på tröjan. Då vill man väl liksom, det vill man väl ska synas då. Det vill man inte bara ska liksom finnas där utan att någon noterar det. Man gör det av en anledning, för att det ska se lite maffigt ut liksom.
Ja, visst. Och sen lade sig väl lite grann det här då. Eller lade sig. Ja, vi får ju se vad förbundet kommer fram till. Det tänkte man är väl nästa steg i den här då, Stjärnornas krig. Men då gick ju Per Johansson ut och på Twitter och vad ska man säga, betonade och poängterade och noterade att de, Sävehof spelar ju med två stjärnor även i Champions League, damerna nu då, och det tyckte han var det var ju liksom någonstans en gräns som tyckte han då passerades där det skulle ju då i det sammanhanget betyda att man har vunnit Champions League två gånger. Och jag har inte koll på, han nämnde ju ett par klubbar där som inte har det. Jag vet inte om det är någon klubb som har någon stjärna på bröstet för antalet Champions League.
Han hade väl lite bilder där på vilka lag var det nu som han hade exemplifierat. Som hade två stjärnor när de spelade Champions League.
Jaha, förlåt. Jag bara såg det som hastigast där.
Ja, han hade ju, nu ska vi se här, han hade ju Buduknost vann 12 och 15. De har två stjärnor på sin över sin logga. Och CSM Bukarest har en stjärna, de vann 2016. Också en stjärna på sin matchtröja.
Så men det ser jag ju nu. Ja.
Så det kör de ju med. Och Sävehof har ju då två stjärnor när de spelar.
Ja.
Ja, jag gillar ju att han går igång på det här, Per.
Ja.
Men han har ju liksom, det är ju klart att han har rätt. Det är ju, jag vet inte vad du tycker om det, men det är ju liksom fånigt, är min känsla att det.
Ja, absolut. Så att, ja, och så kan jag också tycka just att de spelar med det Ja, men både och. Både hemma där, där liksom Sävehofs herrar. Alltså damerna borde ju få spela, eller de kan ju få spela med en stjärna i SOE då. De har ju vunnit 14 gånger, men herrarna har vunnit 7 och springer runt med 2 stjärnor. Men alltså de ser kör även internationellt då i Champions League. Det blir ju nästan lite ja, det är kanske ingen ute i de europeiska klubbarna som bryr sig så, men jag vet inte. Det blir ju lite, nästan lite löjets skimmer över det. Liksom. Vad håller svenska lag på med?
Mm.
Ja, lite så faktiskt.
Ja, men liksom jag får prata det med Jesper Larsson när jag hade läst den här frågan. Men nej, ska inte ni med ta och sätta... Ni har ju vunnit 2 SM-guld och 2 utomhusguld, utomhushandboll. Det är väl bra att dra, det är väl bra att försöka liksom, det är väl bra att dra dit en stjärna då. Men han gick inte igång på min idé då, så jag fick inte ut så mycket. Men det är ju liksom, skulle man börja hålla på så här, och det liksom tappar ju helt sin mening. Det tappar ju helt innebörden om man ska hålla på och devalvera allting så här. Men Berggren var inte så, han var inte imponerad över klagomålen eller?
Nej, så försökte han väl skylla ifrån sig lite att det här var ju inte något som han har tagit beslut om, utan det var ju högre upp då och sådär. Men sen fick han ju, ja, han var beredd att ändå svara för klubbens räkning, och nej, han tyckte väl att det var, varför lägga kraft på det här, och det är liksom mer otroligt att folk, det är kul att folk börjar sig, men varför börjar de sig om sånt här? Så,
ja, men varför, då undrar jag ju, varför... Om de inte vill att folk ska bry sig om det här, varför har de själva brutit sig och satt dit stjärnor?
Ja.
Det är den logiken. Nu låter jag nästan sur. Jag är liksom inte upprörd eller arg, förbannad över detta, men ja, lite irriterad blir jag nu.
Ja, men det om det. Vi drar vidare. Vi har ett par, tre ämnen till. Hur går det för Flensburg här nu när vi spelar in?
Ja, alltså vi skulle spela in lite senare, typ vi skulle börjat nu egentligen. Så att jag hade ju, min plan var ju att se färdigt Flensburg mot de här ukrainarna, nöjer jag mig med att säga.
Ja, jag förstår.
Och precis när jag gick där när vi skulle börja, så hade först Anton Lindskog gjort 2 raka och sen Peter Einarsson gjort 2 raka mål. Och nu ser jag här att matchen är slut där. Flensburg vann med 34-27. Peter Örn Einarsson gjorde 7 mål.
Ja. Gottfridsson 1 bara, va? Och Vanne 8. När jag tittar.
Och Lindskog 5.
Och Lindskog 5, ja.
Och 2-2. Han är... Måste vara en av de mest utvisade, i alla fall i Flensburg.
Mm.
Ja, nej, men det man kan säga i anledning till att man tittar lite extra på Flensburg nu är ju kanske framförallt den här övergången som kom ju väldigt hastigt där. Tito Enarsson från Kristianstads frysbox typ till rakt in i, ja, får man säga, Flensburgs startuppställning. Det är ju en resa eller en övergång som måste vara en av de mest sensationella. Om man liksom, ja, bortser av, visst, Flensburg har skador och så här, men om man bara tittar på fakta, var de här parterna har befunnit sig så här långt den här säsongen, så är det ju minst sagt oväntat. Men det verkar ju liksom som att, för Tito har ju, han var ju 5 mål, blev bästa målskytt där mot Vesprem i sin första match. Så gjorde han en lite svagare Bundesliga-match därefter. Nu gör han 7 mål här i Champions League igen. Det verkar som att det har liksom blivit en win-win-win-situation. Flensburg verkar ha stå nytta av honom, och framförallt han själv verkar ju ha kommit till någon slags rätt där som han inte riktigt har gjort i Kristianstad på flera år egentligen.
Nej.
Verkligen varit nere i kängorna över någon slags press på sig själv eller press utifrån från andra som förväntar sig saker av honom som han inte riktigt klarat av. Här kan han väl, antar jag, ingen press överhuvudtaget, spelar med bättre spelare som man får ändå säga att öppnar han så här bra, så har de ändå liksom lokaliserat hans styrkor och utnyttjat det han är bra på och ingenting annat. Och han har ju liksom en spetskompetens i skottet och explosiviteten som uppenbarligen håller på den här nivån.
Men är det liksom svagt av Kristianstad att inte utnyttja honom bättre, eller att inte ha utnyttjat honom de senaste 2 åren då kanske? Eller är det ja. Ja, alltså kombinationen med press och att som man säkert har känt att det är mentalt så, men det måste ju vara en press ändå att bli värvad till Flensburg och gå in ändå någonstans, även om alltså, han har ju inget förlora, men han har ju ändå lite grann att bevisa att varför han blev värvad. Så det är ju alltid press i de
visst. Sen har jag haft, alltså han har ju varit i given etta, han har ju 2 säsonger under, ja det började ju på med Ola där, då var han ju bakom Stig Tore innan han gick, Stig Tore med Owen. Och sen var han ju bra, han var ju bra under Ola i slutet, men sen har det liksom varit, sen kom Branjes och sen kom Ville och han har liksom fått, han har ju verkligen fått spela enormt mycket. Och sen, ja, om man har använt honom fel, han har använts på, jag tycker han har använts på många olika sätt. Men liksom, jag har svårt att se att det skulle vara liksom så man skulle kunna peka på. Kristianstad som klubb är ju svår att peka på, men liksom tränarna där, att de har använt honom fel. Jag får inte ihop vad det är i så fall de skulle ha missat.
Nej. Stig Thore spelar ju också Champions League med Elverum. Han gjorde 2 mål idag när de slog då Brecht. Alltså det var ju bara två gamla högerna från Kristianstad som lirar Champions League nu.
Ja. Stig Thore har man ju, han har ju varit lite i GOG där. Han har varit hyfsad konkurrens, och man har inte sett mycket av honom, han har haft mycket skadebekymmer. Men nu verkar han ha liksom fått tillbaka första platsen där i Elverum, som ju nog var ett perfekt val även för honom. Men det man skulle kunna, om man bara spinner vidare lite på det här med Tater, det är ju just med tanke på vad Tater har presterat de senaste åren i Kristianstad. Och att Flensburg ändå är den som pastorklubb, känner sig nödgade att göra den chansningen. För det måste ju ändå vara en enorm chansning för dem att köpa loss honom från Kristianstad. Då tänker man, hur tunt är det egentligen på högerna i marknaden just nu när Flensburg är tvungna att göra så här? Och det har man ju hört, i alla fall från mitt håll, med när man pratar med Jesper Larsson och Ville och det här, att ja, högernia är en bristvara kanske normalt sett, men ännu mer nu.
Ja, det kanske det är. Ja, det är som du säger, det har man väl alltid hört att det är en bristvara, men att det skulle vara, ja det är möjligt att det är värre nu än tidigare. Ja, kanske som i tillgång, ja. Jag tänkte, ja, i Sverige kanske, eller i ligan här hemma, men kanske även internationellt då, uppenbarligen.
Ja, men, ja, precis. Att det liksom inte tycks finnas. Nej, det finns inte så många att välja bland om man ska upp på Flensburgsnivå, men kanske också liksom vår nivå här, Kristianstad, Sävehof, alltså de här klubbarna som vill ut i Europa och spela. Samtidigt är det lite konstigt. Alltså Andreas Lang är en sån spelare som gjorde succé förra året, och det var liksom ingen tysk storklubb som snodde honom, så det är lite motsägelsefullt på det viset. Men det jag tänkte på i samband med Taters övergång är ju de andra positionerna. Hur ser det ut egentligen? Om det nu verkar vara så här lätt då, man kan underprestera i Sverige i 2 år och ändå komma till Tysklands kanske bästa klubb. Var är högernia den enklaste positionen att bli proffs på? Eller är det någon annan position som är ännu svårare att ta sig? Eller lättare? Eller om du får börja liksom, vilken position hade du valt om du sa i 14-årsåldern. Jag vill bli handbollsproffs. Och du hade fått välja fritt vilken position du skulle spela på. Ge mig den lättaste vägen.
Du kan skjuta med båda händerna.
Ja.
Men då måste man ju säga högernie. Alltså det, så måste det vara. Jag har varit lite inne på det spåret när jag pratar med folk kring vad handbollsspelarna tjänar och så. Och gjort några sådana här genomgångar på landslaget. Och det är liksom inte så att jag... och det är ju ingen hemlighet att man... Det blir liksom grova bedömningar som nu är ju för sig. Alltså jag tycker att jag pratar med så många som ändå så insatta att det blir bättre kvalificerade gissningar än vad många andra skulle få ihop. Alltså det är ju vem som helst ska göra det jobbet som jag gjorde, men det handlar ju om att prata med mycket folk och rätt folk med, sådär va. Så det är ju aldrig så när man gör sådana, det kan man ju säga, det är ju aldrig så att det är ju inte en enda som är helt exakt rätt. Det är ju ingen sån som säger att men jag vet att Jim Gottfridsson tjänar 110 000 euro netto i månaden. Det är det ju inte, men som sagt, kvalificerade gissningar och framförallt lite det här. För det finns ju, de jag pratar med hade ju så mycket koll att det finns ju och många spelare i Bundesliga när jag gjorde den senast att vet man pris, vad ska man säga, lönebilden så att säga, så sen kan ju någon liksom ha träffat helt rätt med en klubb som var i väldigt behov av en sån spelare då, där och då och har lite högre än vad man borde ha, eller tvärtom. Det kan ju vara små omständigheter och så. Men då, målvakter är ju välbetalda. Och högern är ju. För det finns inte så många bra, och målvakter är väldigt viktiga också. Alltså den som är svårast, den som har lägst lön generellt är ju vänstersexa. För det finns väldigt många vänstersexor. Och, ja. Det finns ju färre högersex och kantspelare med all respekt är ju liksom inte lika lika viktiga kanske.
Nej, men det kan vi slå fast.
Så man har ju inte lika stor roll i ett lag. Och sen liksom är du vänsternia, första vänsternia, så är det ju det var ju som Kent Harry alltid brukar säga königsposition som de säger i Tyskland, liksom att den är ju väl, alltså i stora klubbar vänster, då är du jävligt välbetald. Men då måste du vara jäkligt bra. Det är ju en tuff konkurrens på andra sidan. Så att jag skulle...
Men de bästa och mest välbetalda är ju vänsterna. Alltså man ser till vilka som spelar som utses till världens bästa spelare år efter. Ja. Liksom, ja. Det är ju inte några mittsexor direkt.
Nej. Så sett, om man går tillbaka till din fråga säg till en 14-åring och som kan skjuta med båda händerna, så satsa på högernie. Det skulle jag säga är nog den så att säga enklaste vägen ut, och det har vi väl fått bevis för här nu då med Tater på sätt och vis ju. Så är det svårt att gradera de säger mitt nia. Det är klart att det är också, det är en så stor roll, så det är klart att alla vill ha en bra mittnia, och då får de betala bra så att säga. Det är ju lite som målvakt också.
För mig har alltid mittsex har ju varit alltså rövpositionen. Det är liksom vem vill vara det?
Jag spelar där.
Du. Men varför hamnar du där liksom? Det är ju, det var väl inget, var det någonting du själv valde? Jag vill springa på linjen, få mycket stryk, bli nejpet.
Nej, med långsam och dåligt skott så var det rätt så naturligt, och ganska så lång ändå. Så var det, men jag var ju så här kantspelare, var ju en usel kantspelare som gjorde ett mål per säsong kanske när man var alltså, väldigt ung. Inte knatte, men lite så. Så var det någonstans där man började växa lite grann och sådär.
Men som jag har kollat lite så som du har gjort. Men som jag fattar det så är ändå liksom mittsexor är ju ändå, om man tittar lönemässigt och när man jagar spelare, så står mittsexor högre i rang än både vänstersex och högersex.
Ja, det tror jag nu.
Och det, alltså min bild är ju att mittsex är ju det absolut lättaste du kan bli. Om du har så länge du har storleken. Alltså vem som helst kan.
Ja, alltså det kräver inte så mycket talang, nej.
Nej. Och talang, därmed borde ju liksom utbudet av sådana spelare borde ju vara liksom enormt i mina ögon. Kantspelare måste du ändå ha lite känsla.
Jo, men du måste ju också vara lång och stor.
Ja, men det finns det är många människor som är långa och stora.
Ja. Men ja, men och, men är du
kanske inte så tillräckligt stora.
Nej, men också är du mittsexa så ja, kanske inte då i styckets fall, men om du inte frågar honom själv så finns det väl också ett krav någonstans att du ska vara bra bakåt. Du ska ändå vara bra. Helst ska du vara bra i båda riktningarna. Det är inte ja, så många som köper.
Ja, det är sant. Ja. Alltså, du måste vara nästan bäst i laget bakåt. Du ska väl ja. Ses ju som
liksom... försvarsgeneral.
Ja. Usch.
Ja. Nej, så där måste du ju. Jag menar, kantspelare kan du ju vara direkt isel och ändå räknas bland världens bästa kantspelare. Kan du gå kass i försvaret?
Ja, ja. Nej, men om man tittar på som inget ont om Ludvig Jormala, men det var ju liksom inte mycket till handbollsspelarna. Han värvades ju ändå till Kristianstad, men det var liksom inte, om man tittar på honom då när han kom, så såg man ju att det fanns rätt stora brister. Och nu är liksom han en, om än i ligalandslag, så är han ju en landslagsspelare då helt plötsligt. Så att det visar, har man bara storleken och viljan och lite bollsinne får man kanske ha också.
Mm. Mm.
Så går det ju.
Ja.
På ett sätt är det synd om kantspelarna då ju.
Ja, ja.
Från, i alla fall från senioråldern och uppåt då, om man vill någonting med sin handboll. För i hela ungdomsåldern och alltså hela vägen upp så är ju kantlärare är ju det bästa och glassigaste du kan vara.
Ja.
Ja, men du gör inget jobb bakåt. Du springer på kontringar och gör alla mål. Och i anfallen så behöver du liksom inte ta något ansvar för någonting. Utan du bara står där och väntar på när bollen kommer. Och när bollen väl kommer så kan du själv välja. Ja, vinkeln är lite för liten. Jag sköter inte här. Utan, alltså det är ju liksom det absolut. Det är riktiga lyxlärare som har tagit beslutet. Och lata är de då.
Ja, lata jävla. Och behöver inte ta stryk heller. Det kanske du sa framåt heller. Alltså du går inte in i några dueller. Och som reglerna utformar nu får du ju överhuvudtaget inte närma dig en kantspelare som är på väg att hoppa in.
Nej.
Men du ska ju, kollar du, skulle jag säga i handbollsliga till exempel. Och kollar på kantspelarna där så är jag rätt övertygad om, och det har jag hört också, att nästan alla de var ju 9-meterspelare som ungdomsspelare.
Ja, det menar så. Ja. Mm.
Ja, att de var ju kanske ändå lite stjärnor där, och de kanske, en del kanske då var, växte ganska tidigt men blev inte så långa, och när det sen blev, ja, när de andra kom i fatt så sorterades de ut, puttades de liksom ut på kanterna.
Mm. Till deras försvar då får man ju ändå säga att nu för tiden så, de har ju den där otacksamma rollen bakåt, att de hela tiden måste gå in och stänga en kanske 100 kilos koloss till vänster ner som kommer i full fart framåt. Då förväntas då i Kristianstads fall Albin Selin 1,65 gå in och ställa sig där och ta emot den där offensiva faulen som aldrig blir offensiv faul utan alltid straff. Det är ju nackdelen då med att vara kantspelare.
Ja, ja. Men annars oerhört glassigt.
Ja. Men det är ju liksom, ja, fram till de kom upp i senior, sen blev de liksom sämst betalda och tuffast konkurrens.
Ja.
Det förändras liksom där nu, märker jag när vi pratar. Det förändras liksom, ju äldre du blir, ju det blir en skiftning där i vilken position man vill vara.
Mm.
Jag var ju då själv mitt nere. Jag hade ju en enorm spelintelligens.
Ja.
Inget skott, ingen styrka. Jag hade inte många. Jag hade liksom, seniornivå var inget för mig.
Nej. Och inte den här moderna som kan lika gärna kan gå vänsternöja som mittnöja. Det ska du ju kunna idag också. Utan ja, du är mer den här slovenska lilla
utan snabbhet.
Sälje.
Ja, utan snabbhet.
Ja.
Ja, det är vänster man skulle ha fötts till alltså. Det kan vi slå fast.
Ja.
Både med tanke på Taitors övergång och och läget generellt?
Jag är ju vänsterhänt, men bara när jag skriver och spelar tennis och pingis och så. Kastar med höger. Det var ju en jävla miss någonstans.
Ja.
Ska vi komma in lite på damerna? Har vi två punkter. Vi har pratat med Ola Månsson här nyligen. Och han kom in på det här och så pratade vi lite om tabellen och så. Att det, jag har ju sett lite, ja, lite överraskande kanske och sådär va. Och så kunde han ju berätta någonting som gör att det kanske alla har koll på. Jag hade inte koll på det riktigt, att det låg till så ändå. Jag har inte satt mig in i det heller riktigt. Att vi ska inte dra för stora slutsatser för tidigt i SOE, var lagen ligger. För att
man tänkte H65 innan de mötte Hej där, så låg de ju näst sist då. I och för sig bara efter tre matcher, men ändå. Man hade ju tippat dem lite längre ner, men inte att de skulle vara där nere och fightas. Men nej, det kommer de kanske inte vara heller när du får fortsätta din förklaring.
Nej, för det är ju liksom den här ordningsföljden som man möter lagen. Liksom de går ju om varandra. Så det är, lagen möter ungefär samma ordning på sina motståndare, om man ska säga. Det låter lite kanske, men ni kommer att förstå.
Får jag ge en referens? Alla som spelat Football Manager vet att om du är Manchester United och kämpar mot Manchester City i toppen, så kan du nästan alltid räkna med att i de sista 10 omgångarna så möter ni exakt samma lag. Eller sista 5 omgångarna. Bara det att ni möter dem i olika ordning.
Ja, man skuggar varandra. Eller det ena laget skuggar varandra kanske. Jag vågar inte säga hur det har varit tidigare. Så, men då har det ju fallit sig så, den här, om det är superdator som har varit inne eller så, att eller det är det väl, det är väl superdator som gör det här. Så om man tittar på vad man i varje fall trodde på förhand, vilka lag som skulle vara i toppen respektive i botten, så har man liksom de hamnat i rad då, så att du kan, sen bryts det ju lite grann och du är själv inblandad i det där ju, men att man får på pappret eller på förhand före säsongen, ska vi säga, 4 ganska lätta motståndare i rad på pappret, som sagt, före säsongen. Och sen kan du då ha, och liksom alla får det ungefär, så bryts det lite grann och så va, det måste ju börja någonstans i början på säsongen, du kan ju börja mitt i en sån streak eller vad man ska säga. Men han tog ju några exempel, men så faktum är ju att därför ju Skurus start, kanske man kan säga, mer imponerande än alltså att de och Sävehof skulle ligga där uppe, det är sådär, det kan vara mer imponerande än man tror, därför de mötte ju Sävehof, Skara, som heter de Lyge, det var kanske inte, och Västerås, men både Västerås och Skara och Sävehof, förutom Skara själva, är ju tippade ganska så högt. Jag har inte dubbelkollat hela det här systemet på något vis, utan jag litar på Ola, för han verkar ju ha tittat på det en hel del i vår.
Nej, jag har dubbelkollat lite vissa lag, och det är rimligt, är det.
Ja. Och då Hör har ju också haft ganska så tufft, och de kommer ju då ha, plus att de kommer ha, alltså jag kan inte exakt ordningen, men Kärra, Kristianstad, Hejd och Kungälv. I alla fall Kärra, Hejd och Kungälv var väl de lag som tippades på de 3 sista platserna av de flesta, om jag inte missminner mig. De har väl också tippats där nere. Och dessutom vänder de då mot de här lagen. Jag vet inte om det är någon omgång till, jag har inte kollat med Hör, men sen har de då alltså 8 raka matcher, vilket, ja, det ska väl helst vara 8 raka segrar för H65 där ju. Bara då om Skura inlett, så är egentligen Hades start är ju inte bra. De ligger sist med 0 poäng. Men grejen dessutom är att de har mött Kungälv, ja, de har mött Kristianstad, Skövde som också tippades där nere. Så de har ju mött nu Önnered och Sävehof. Men de inledde alltså mot tre lag som inte tippades väl på den övre halvan i varje fall. Så det är ju därför ju nästan deras start värre än vad det till och med ser ut.
Mm. Det är jävla är det tufft att slå fast den när de har noll poäng efter fem matcher och minus 26 i målskillnad. Att den är ännu värre än vad den ser ut.
Så därför tiden tas i mål är ju, eller i varje fall efter halva säsongen när alla har mött alla en gång. Det är nog då vi ska inte titta för mycket på var lagen ligger nu. Då gäller det att ha lite koll på vilka man har mött helt enkelt. Sen kommer det ju säkert vara något lag som bryter det där mönstret på så sätt som man kanske trodde skulle vara även i slutändan sämre eller bättre än vad de själva placerade sig. Så att då var det kanske ingen dröm eller mardrömsmotståndare. Men det återstår ju att se. Men ja, så har det blivit i år i alla fall.
Tycker lite synd om Hayden då, den här attacken då, eller dödsdomen du ger dem. När de precis då har gjort, typ har de ju skakat sig av. De ledde med 4 i halvtid. Och ja, sen vände det ganska snabbt i och för sig. Men ändå att de var ju med där och högg på suveräna Sävehof som vilade Jamina Roberts, tror jag. Var man inte med?
Nej.
Så kommer
och Johan Pettersson som har tagit över ju. Den gamla landslagsspelaren. Han har ju tagit över där. Det var ju hans första match väl?
Det måste det väl rimligtvis ha varit, ja.
Och det är ju rätt så tufft nu då. Då har de ju Skara. Som ändå tippades högt i varje fall. Skuru och Västerås och sen H65 i sina kommande, vad blir det, 4 matcher.
Mm.
Bra, det var ju en liten spaning kring SOE och kanske ännu mer eller ännu intressantare är ju att Thomas Axnér på tisdag tar ut VM-truppen.
Har detta presenterats någonstans eller det kommer smygande eller?
Nej då, vi som hänger i WhatsApp, vad heter den, handbollslandslaget, media, WhatsApp-gruppen där, vi är väl underrättade av herr Wander.
Men alltså, jag är ju med, eller jag har ju varit med i den här WhatsApp-gruppen, jag är det.
Ja. Utslängt kanske, jag vet inte.
Så då kan det bli.
Du har inte levererat, så att säga.
Nej.
så där har vi koll. Vi som är med där. Men visst är jag. Men det kanske inte är större ändå. Alltså han kör ju det på Scandic Sankt Jörgen i Malmö. Vid 12-tiden.
Mm. Är det några... Vad är det förväntas?
Nej, det gör han inte alls. Förlåt. Han gör ju det på onsdag ska vi säga. På tisdag är det herrarna och pressträff. Väldigt mycket information i den här WhatsApp-gruppen. Du borde vara med där, Robin.
Ja, men jag är nog med där, bara att jag har loggats ut från gruppen.
Ja, samma hotell för jag som vill komma dit och titta i Malmö. Men klockan 2 på onsdag. Så, rätt ska vara rätt. Då är du ju spänd på att höra vilka jag tror ska komma med i truppen, eller hur?
Ja, det är ju det jag sitter och väntar på.
Ja, ja men det är bra. vi ska komma ihåg med Axnér att han har överraskat för när det gäller att ta ut trupper. Han har inte tagit ut så jättemånga trupper, men det är ju alltifrån då liksom petningen och Filippa idén ändå som han faktiskt hade med i sin första samling, tror jag var. Och sen rök hon. Likadant då med Emma Rask Jenny Karlsson då som från ingenstans togs ut i EM-truppen väl. Och sen har vi ju då petningen av Emma Rask som spelade mest i EM men inte ens tog plats i, fick inte komma med i OS-truppen. Hon var med som reserv då. Och sen Elin Hansson då liksom nästan från ingenstans som ensam vänstersexa i OS. Så att, men det är ju svårt att tippa, då får man vara jäkligt insatt att tippa och gissa, skrälla. Det har jag inte vågat ge mig på, så att jag går väl lite grann på säkra kort så att säga, eller den som är den troliga, sen så överlåter jag Axnér, annars försvinner överraskningseffekten om man ska börja spekulera i skrällarna. Och jag vet inte hur många i och för sig som håller på att spekulera i den här truppen, men
nej, det har inte varit någon Det har inte liksom varit några flitiga diskussioner eller debatter på Twitter den senaste tiden.
Nej, inte många poddar heller som har tagit ut damernas VM-trupp. Men det är ju klart att det blir Johanna Bunsen och Jessica Rydh. Också med, måste bara säga, med reservation för att det finns skador som vi inte riktigt har koll på. Så säger Johanna Bunsen och Jessica Rydh i mål. Vänster 6. Nu här är det ju 16 stycken till skillnad från 14 i OS. Så här har han ju råd att ta ut två på varje position. Så jag Elin Hansson. Och sen står det väl mellan Mellegård och Klara Lerby. Mellegård har ju nu kommit tillbaka från sin korsbandsoperation. Skulle jag säga har ju en större potential. Jag tror på Klara Lerby som var med senast.
Men, det har väl gått väldigt snabbt där för Klara Lerby då?
Ja, verkligen. Hon kom ju också tillbaka från skada.
Ja, rätt in och nu placerar du henne i VM-truppen. Ja.
Ja.
Konkurrensen på vänstersex borde ju vara enorm. Ju. Sett till vår tidigare diskussion. Men
just i damlandslaget är det ju inte det.
Nej.
Även om Marask faktiskt har gjort det bra i H65 här nu så det skulle väl vara konstigt att ta tillbaka en helt plötsligt. Mitt sex, Lindblom, Anna Lagerqvist, inga konstigheter. Högersex, det blir Matilda Lundström och Hagman. Sen kommer ju till vänster nio då ju. Vi har alltså 2, 4, 6, 8. Vi har 8 platser kvar att fördela. Vi har ju förstås Jamina Roberts given på vänster nio. Melissa Petrén har ju inte övertygat på några mästerskap nu här och kval och sådär. Så, men jag tror ändå att hon är med. Jenny Karlsson var ju skadad och inte med på den här samlingen i oktober var det väl nu här. Och vad jag kan se, hon har inte spelat de 3 senaste matcherna i danska ligan heller. Så att, jag tror att hon inte är med därför. Så att hon fortfarande är skadad. Jag har inte hunnit kolla upp liksom vad problemet är. Och det är ändå en bit fram ju. Det är ju en månad till innan det är dags för VM. Men hon har väl knappt spelat i höst då. Karin Strömberg ger mig på mitt nio. Emma Lindqvist. Var man nu ska använda henne. Tror på 2 vänsterhänta högernior. Nina Dano och Kupang. Så då har vi ju 2 platser kvar helt enkelt. Och ja, Kristin Thorleifsdotter är ju fortsatt liksom sliten och dras med skador och skit. Och sen har vi Linnea Pettersson som var med senast i landslaget. Så att, och det handlar ju lite så här att täcka upp försvarspositioner och så också. Så att jag tror på Linnea Pettersson och Thorleifsdotter också. Och att då förutsatt att Jenny Karlsson missar. På högernäs ska vi nämna att Hanna Blomstrand har kommit igång igen. Och är den som spelar mest nu i, hon är väl kvar i Köpenhamn va? Där hon typ var 3:a på positionen på högernöje när säsongen började. Men är den som spelar mest här nu på sistone. Så att,
3 högernöje alltså. Där var det helt plötsligt gott. Ja. Stämmer inte alls på damsidan.
Nej. Sådär. Har du.
Vem ska då känna sig mest besviken av att inte komma med om det blir den här truppen?
I och med att det var ett OS senast med bara 14 spelare så är det ju faktiskt spelare som tillkommer. För det här, förutom då Jenny Karlsson, hon är skadad, så är väl alla som var med i OS med här då. Då har jag inte riktigt, jag har inte liksom räknat på det, men det måste det väl vara.
Ingen jag saknar mig.
Nej. Så att det är ju ingen petning på det viset om vi bara kopplar från mästerskap till mästerskap. Och det har ju bara varit i en samling däremellan. De Jong kom ju med senast efter återbud. Kanske en utmanare. Om då Jag menar inte Thorleifsdotter med, så tror jag det mer handlar om skador och så. Ren petning. Ja, men där har ni väl namn. Så ska det väl med en extra målvakt också då. Men det, om det är Rebecka Nilsson eller Sofie Börjesson i Sävehof kanske. Ja, det finns så. Men det är Bunsen och Ryde, jag är helt övertygad om det. Ordinarie duon.
Jaha, Flink. Får vi bara ta ett snabbt svep från handbollsliga?
Ja.
Lugis kris verkar vara över. Slog Malmö här tidigare ikväll innan vi började spela in. Seglar upp som ny tolva där. Har både Önnered.
Seglar upp som tolva. Ja.
Har både Önnered och Eriko bakom sig. Eriko som ju bara har en enda seger där mot Kristianstad, som ju nu då är formstarkaste laget i ligan. Nu har vi mött lite svagare lag på pappret kanske. Nyhetssvep 2. Kristianstad skickade mycket riktigt in den där överklagan till Rein. Vi tänkte ju att vi skulle ta ett specialavsnitt om det, men vi kan väl vänta till det har kommit något utlåtande från Riksidrottsnämnden, eller?
Mm, mm. Jo, vi väntar med det specialavsnittet. Det gör vi verkligen.
Vi tar in Stockenberg där också.
Ja, ni kan köra det avsnittet utan mig.
Ja, det var nyhetssvepet från kvällens handbollsliga.
Ska vi ha en ursäkt, det är fel att säga, men att vi kanske var lite snett ute när vi ifrågasatte i podden, var det väl i våras då, att Erik Johansson gick till Elverum. Elverum imponerade, de slog ju, vad heter de nu, Belaruslaget, Brest va?
Meshkov Brest.
På bortaplan har väl tagit tre raka och Erik Johansson väldigt mycket förtroende både framåt och bakåt och när man ser honom, jag har sett lite grann på Elverum i de här Champions League-matcherna, så han ser fasen inte ut att vara 21 år gammal.
Alltså, nej, exakt vad jag har tänkt. Han ser ut som alltså, liksom hör han för sig. Tyngden och hela det där.
Ja, alltså oerhört rutinerad ut. Måste vara handbollsvärldens äldsta 21-åring.
Ja. Nej, vi kritiserar ju det lite. Alltså jag tycker fortfarande det är trist att svenska spelare går till den norska ligan. Alltså när man en sån talangfull svensk spelare lämnar handbollsligan för Norge. Men nej, det är bara att vika in hovarna och gissa bättre nästa gång.
Ja, och jag vet inte om, jag tror inte jag nämnde det här utan på Twitter eller så. Måste nämna, vi pratar Elverum. De har ju väldigt intressant många unga spelare där ju, men han också Tobias Gröndahl, han öser in mål en hel del på straff, en liten mittnia som inte kom med i här nu i norska A-landslaget utan i det här rekrutlandslaget de har. Jäkligt rolig spelare att titta på. Så här klassisk, teknisk, liten mittnöja. Så att, och Elverum fick ju ett wildcard och det var väl rätt då. Med sett till, jag vet inte vad de har, är det 8 poäng eller någonting de har tagit här nu på 7-8 matcher kanske.
De får passa på att ta åt sig alla ryggdunkningar och allt medieutrymme de får nu. För det är väl snart dags för Kolstad att presentera sitt projekt med alla fina namn som är på väg dit. Så då blir det inte så mycket över i Norge.
Nej. 8 poäng på 6 matcher bara. Så att, det är ju starkt. I andra gruppen med tycker jag man kan ju nämna Bukarest där ju. Med Barsas förre tränare. Tappade Pascualva. De slog Veszprém hemma. De är ju jävligt starka hemma. Nu fantastisk publik. De har ju i sig 4 poäng på 6 matcher. Det är ju kanske inte lika imponerande. Men ändå, det känns som de har, där har du ju Flensburg som har hamnat lite på efterkälken. Man hade ju bara 1 poäng fram till i kväll när de är 3 poäng. Så att det kanske ändå blir tufft att gå till slutspel. Men de har någonting på gång där, Bukarest. De har väl, han tog väl med sig Sorain Doe med, va? Som mittsexa där tror jag. Pascual. Men det är lite kul med lite nya klubbar så ju. Även om det är såna här öststats liksom som dominerar väl på hemmaplan och ja, man kan undra ibland var pengarna kommer ifrån. Och...
Jag ser gärna lite nya uppstickare och så, men just Bukarest, nu har man ju sett om de har mött Kristianstad flera år där i European League. Det är ju inget man liksom, jag har inte sett dem i Champions League i år, men då var det ju riktigt dödgrävar handboll alltså. Det var inte roligt att titta på.
Nej.
Men visst, det är kul att det händer lite i Champions League-gruppen också, att det inte bara är samma lag.
Nej, precis. Porto fick ju oavgjort med Barcelona, det är ju starkt. Även om de hade då hemmaplan och så. Ja, det fick vi lite internationellt svep också.
Mm. Och med det så har vi hållit på en timme flink, så att då stämplar vi ut och får du ha det så mysigt i din stuga i natt, så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi. Tack för att ni är med oss.
Tack. Hej för idag. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.